Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Ja, välkomna till den här inspelningen av podden 60 minuter. Jag heter Erik Skylt och bredvid mig här har jag Ruben Östlund. Vi kommer nu vända oss lite mot varandra. Jag hoppas att ni inte känner er helt utestängda, men i ett poddsamtal så gäller det ändå att bygga upp någon typ av intimitet mellan varandra. Så jag tänker så här, jag tror jag flyttar ännu lite närmare.
Okay,
är det okej?
Okay? Okay, ja.
Ja, men så här. Vi sitter där båda två tillsammans uppe på Expressens scen på bokmässan i Göteborg. Det är en speciell plats för samtal. Framför oss en stor publik, men överallt annars vandrar folk omkring, och den här söndagen då inspelningen görs är det fullt med människor som rör sig mellan montrarna på mässgolvet. Jag flyttar min stol närmare hans. Och snart är det som om en glaskupa har sänkts ned över oss och vår konversation. Ruben Östlund har en hektisk höst. Sen han vann guldpalmen i Cannes med filmen The Square för några månader sedan har hela världen dragit i vår nya stjärnregissör. Många minns kanske bilderna från utdelningen i Cannes. En jublande glad Ruben Östlund som liksom rusar fram mot scenen och i total triumf tar emot priset ur juryns hand. Men vägen dit har varit lång. Han debuterade redan år 2004 med filmen Gitarrmongot och har sedan dess skrivit och regisserat långfilmerna De ofrivilliga, Play, Turist och nu senast The Square. Alla filmerna har blivit omskrivna och omdebatterade, men de tre senaste kanske allra mest. Det är filmen Play som ställde så många frågor om rasism, strukturer, hudfärg och klassskillnader i en berättelse om barn och ungdomar på Göteborgs gator. Det är filmen Turist som tecknade en bild av den krisande kärnfamiljen där framförallt pappans eller mannens självbild, svek och sammanbrott stod i centrum. Och så nu senast The Square. En mångfacetterad fresk som bland annat vill ringa in en rad olika spår i samtidsdebatten. Ja, här finns konsten och yttrandefriheten, kulturetablissemanget och dess förljugenhet, en tuktad mansroll och så djuret som bor längst inne i oss alla. I centrum för berättelsen har vi museichefen Christian. På många sätt en maktmänniska, men som samtidigt är bunden till samhällets krav på följsamhet och anpassning. Fast för Ruben Östlund började filmandet i en helt annan ände. Nämligen då han under 90-talet befann sig nere i Alperna och spelade in avancerade skidfilmer som på sin tid var helt nydanande tack vare sin energi och avancerade bildspråk. Men nu, många år senare, så sitter vi där tillsammans på Expressens scen. Och vi börjar samtalet vid ögonblicket för den stora triumfen. Jag heter Erik Skylt och det här är 60 minuter från bokmässan i Göteborg med regissören Ruben Östlund som gäst. Jag tänkte att vi skulle börja i Cannes. Kvällen då du tilldelas guldpalmen. Jag tänker nästan att vi kanske kan ta oss dit i presens. Att du berättar vad som händer. Alltså du sitter där i bänkraden.
Ja.
Och du vet att snart så ska vinnaren läsas upp.
Ja.
Om vi börjar så här, vad har du på dig?
Jag har smoking på mig. Och en nyköpt smokingskjorta För det är någonting som händer där nere i Cannes som är ganska, det är lite pinsamt faktiskt, men man har på sig smokingen så ofta så hinner ingen tvätta sina smokingskjortor, så i slutet av veckan kan man känna att det luckar väldigt mycket svett på de där tillställningarna när de här folk har smoking på sig. Så jag var tvungen att gå och köpa en ny smokingskjorta. Och jag sitter kanske i mitten av publikhavet lite på högerkanten, och jag har producenten Erik Hemmendorf framför mig, och till vänster sitter min fästmö, och en bit in till höger sitter Claes Bang som spelar huvudrollsinnehavaren, och vi väntar, det är liksom någon gång i slutet av utdelningen, och vi väntar på att de då ska annonsera vår film. Ju längre det går under tiden, desto finare pris får man ju då helt enkelt. Så, och jag, det är ett ögonblick nu när de annonserar ett pris till innan Guldpalmen som inte vi hade förväntat oss. Och då, så då blir vi väldigt oroliga att det är det vi kommer få och inte Guldpalmen.
Men sen så kommer ändå ögonblicket. Du hör The Square läsas upp. Kanske även ditt namn. Vad händer då?
Ja, men då får man ju det bekräftat, det som man har hoppats på något sätt, och man blir väldigt, väldigt glad. Det blir någon sån här fotbollsglädje nästan ju när man gör mål eller så. Och jag vet att jag och Claes kramar om varandra. Claes är väl lite besviken för att inte han har vunnit bästa manliga skådespelare. Nej, men alla är väldigt, väldigt glada naturligtvis. Och man gör sig i ordning för man ska gå upp och hålla tal också ju på den här scenen. Så det är också någon sorts stress i det där naturligtvis. Nej, det känns naturligt samtidigt som det är ju fantastiskt. Mm.
Och vad händer sen? Du reser dig upp, du går upp till scenen.
Ja, men då finns det också någon sorts utifrån perspektiv på en själv om hur man ska ta itu med det här ögonblicket nu då. Jag vet att jag springer lite upp på scenen nästan, så att det finns några sådana här bilder när jag springer med båda fötterna i luften. Det är ingen fot som är i marken, som är ganska fina. Men ja, man går upp, man går ju också väldigt mycket på någon sorts, vad ska man säga, intuition också i det där ögonblicket. Och jag känner mig inte så nervös eller så, utan det är bara glädje på något sätt.
Det finns ju ett annat tillfälle där du sitter och väntar på en annonsering, och kanske ska du bli, inte vinna pris, men i alla fall få möjlighet att vinna pris. Och det är när du sitter och inväntar Oscarsjuryns besked ifall Turist ska bli nominerad som bästa utländska film.
Just det.
Och det här filmar du då, en liten kamera. Kan du beskriva den situationen?
Jo, det var 2015 måste det ha varit. Och jag och Erik Hemmendorf då, som är den producenten jag jobbar med, vi är i New York. Och vi är faktiskt i Trump Tower. I hans hotell som ligger precis bredvid Central Park. Det var innan han blev president. Och nu när vi åkte tillbaka, jag kom ju från New York i morse faktiskt. Och då sa distributören, vi kommer inte boka Trump Tower någon mer gång till er som hotell då. Men vi är faktiskt i Trump Tower. Och vi ska titta på när de annonserar vilka som har blivit de fem Oscars-nominerade filmerna. Och de har en streamad sändning från Oscarsakademin. Och vi är väldigt, väldigt övertygade om att vi kommer bli nominerade. I stort sett alla så här som har förutspått vilka som kommer bli nominerade, så finns vi med på den här listan. Och vi är väldigt jättelägare och lite bakis tror jag vi också. Vi har varit ute kvällen innan med några kompisar. Så jag och Erik, vi står så här helt, vi tittar liksom rakt in i skärmen där, och det är en sån fotobotkamera som filmar rakt upp mot oss. Så att man har våra blickar totalt rakt in i kameran samtidigt som vi tittar då på skärmen. Och vi står och äter varsitt grönt äpple, vilket blir väldigt, väldigt komiskt. För vi är så stressade och så håller vi på att äta på de här äpplena. Och då väntar vi på då att de ska komma till foreign language då, som är den kategorin som man är nominerad som svensk. Och de börjar gå igenom alla de här olika kategorierna. Och det dröjer ganska länge innan de kommer till foreign language. Och när väl foreign language kommer, då ökar ju intensiteten för oss. Då börjar det bli liksom, okej, det ska vi se här då. Och så läser de upp det första titeln. Och vi har redan förstått att de läser upp det i bokstavsordning. Och våran film heter ju Force Majeure på engelska. Så att när de läste upp den första, och jag kommer inte ihåg vilken den första filmen var, men när de läser upp den andra, då kan inte vi vara med om de håller sig till bokstavsordningen. Så det blir liksom så här, nej men vad händer nu? Så vi fattar där någonstans att det här kommer, vi kommer inte bli nominerade. Och sen så är vi ändå, man har ändå hoppet någonstans. Det var totalt motsatt till då när man vinner Guldpalmen. Där har man ändå, bygger man upp hoppet trots att man antagligen har förstått att det inte kommer ske då. Och så förstår vi då till slut att vi är inte nominerade. Och det här var liksom, jag tror inte att jag laddade Oscarsgalan speciellt mycket, men det skulle vara så fruktansvärt skönt att ha det gjort. Att slippa ha det som någon sorts målsättning som man liksom inte har fått vara med om, liksom, utan att den skulle vara avverkad och att man kunde koncentrera sig på sitt arbete. Och så när inte detta sker då, och det är egentligen bestämt redan från våran distributör att vi ska åka och hålla en presskonferens direkt efter vi har fått reda på de nominerade. Och det är liksom, till och med de har inte ens räknat med att vi inte ska bli nominerade. Och jag kommer ihåg att jag och Erik, eller luften går ut totalt liksom. Och jag vet att vi går en promenad i Central Park och är så här bara jäkla besvikna. Mm. Och någonstans där så kommer vi på, fan jag vet vad vi gör. Vi har ju filmat det här. Och det finns ett ögonblick när jag går ut ur bilden efteråt. Vi spelar in ljud där att jag freakar ut totalt, att jag tappade liksom. Mm. Och vi var inspirerade av en scen som fanns i Turist som hette, eller som vi kallade för Worst Man, vad var det kallade? Worst Man Cry Ever eller något sånt liknande. Där han gråter på ett väldigt, väldigt explicit sätt liksom. Och det här tycker jag säger någonting liksom, lite grann om hur vi har jobbat genom åren. Alltså får man ett nederlag emot sig så tycker jag att i vårt sätt att tackla det, mitt och Erik, så försöker man alltid vända det till något positivt. Mm.
Så du försöker skydda dig själv genom att regissera dig själv?
Ja, men det kan man nog säga. Mm. Att det var ett sätt att hantera musiken som var det definitivt. Men
sen, man hör ju dig då gråta och nästan skrika i kulissen.
Ja.
Men jag tänker, var det inte det du egentligen ville göra?
Ja, jag tror inte att jag hade kunnat uttrycka sorgen på det sättet eller besvikelsen på det sättet. För jag tar det inte heller på det allvaret faktiskt. Utan jag upplever att den... liksom idén omkring prestigen kring de här priserna, det upplever jag mer som en möjlig liksom taktiskt sätt att vinna de där priserna går det. Det är väldigt mycket lobbying och så när det handlar om de här priserna, och det är väldigt mycket socialt spel och det är väldigt mycket olika mekanismer som gör om det sker eller inte sker. Så jag tror aldrig att jag har tagit det som någon sorts kvalitativ sak för filmerna riktigt. Det är klart att det är en viss kvalitet som man måste komma upp i för att komma upp på den där nivån. Men sen är det en massa andra parametrar som är viktiga också då. Så att jag tror aldrig jag hade kunnat bli ledsen på det sättet.
Nej. Men det intressanta i den scenen är att du på något sätt dramatiserar någonting som finns i alla dina filmer. En typ av undertryckt energi.
Ja.
Alltså någon typ av eld, någonting kanske till och med de stora känslorna. Något djuriskt.
Ja.
Och här så låter du då det inte komma ut på det, vad ska man säga, uppriktiga sättet, utan det blir dramatiserat.
Mm.
Och det där har fått mig att tänka. Jag ser i dina filmer så har vi hotet. Det finns hotet om våld, det finns hotet från det djuriska, hotet från apa eller en apmänniska som löper amok på en middag. Det finns också hotet från naturkrafterna i form av en lavin som kommer fallande. Och så börjar jag fundera, undrar om det finns någonstans i din karriär där allt det här får komma upp till ytan. Helt oironiskt, helt utan skydd. Och så fann jag det. I skidfilmerna.
Ja, ah, okej. Okay. Ah.
Alltså dina första skidfilmer. Och så har jag tittat på dem den här veckan. Där är allting fritt. Där är den här kraften på första parkett. Och lavinen som är turist är ett stort hot och leder till de här förväxlingarna och att hans manlighet inte krossas då. Den blir bara en skön våg som man kan surfa ner på. Och man kan skrika och man kan slå sig i de här filmerna. Och allting är ackompanjerat med hård musik. Och man blir bara glad. Liksom Free Radicals, första låten är The Helicopters. Det är bara ren energi. Och då kommer frågan till dig då. Vem var du när du stod själv på skidorna nedför berget?
Jag tror att jag var väldigt förälskad i den gruppdynamiken som fanns i de där kompisgängen som var nere i Alperna och åkte skidor. Och jag var... Jag tror att den var nog den största delen på något sätt av det som gjorde det, eller motiverade mig att vara på de där skidorterna så mycket som jag var då. Och samtidigt som jag ju verkligen gillade att vara i snö, jag älskade snö. Jag tyckte det fanns något speciellt med den där skidmiljön, att vara i berg finns det något speciellt med, för att man kan på ena tillfället så kan man stå på en plats som är väldigt exponerad och man kan vara rädd, och en halv minut senare så står du på en plats där du inte är exponerad, där du inte är rädd överhuvudtaget längre. Så, och det kunde jag faktiskt påminnas om när vi filmade Turist, att just det, det fanns en njutning i det där, för att man zonar ut liksom från allting annat också. Det är ju bara här och nu som blir viktigt. Och då reflekterade jag också när vi gjorde Turist att det var otroligt sällan det som man är överhuvudtaget känner sig fysiskt hotad på något sätt då. Och det gjorde man ju i de miljöerna ganska ofta, inte överdrivna situationer eller sådär aldrig, men ganska ofta. Men så det var ju en väldigt enkel vardag på något sätt. Det var ju ingen vardag som nästan hade en längre målsättning än den här, vad ska vi göra den här dagen? Vad ska vi göra nästa dag? Alltså vad ska vi göra nästa dag? Så det var väldigt mycket här och nu när man var de åren då.
Och ingen familj, inga barn, kanske inga kvinnor ens.
Nej, det var väldigt dåligt med tjejer i den där gängen. Det var väldigt mansdominerat. Det var kanske ett par tjejer som var med och åkte. Liksom. Men alla anpassade sig till någon sorts manlig jargong, skulle jag
säga.
Det
finns någon tjej som har efternamnet Kepsdotter i dina filmer. Jag gissar att det är påhittat.
Nej, det är det faktiskt inte. Carolina Kepsdotter.
Hon heter Kepsdotter.
Jag vet faktiskt inte om det är hennes familj som hittat på namnet eller inte. Okay. Men, ja. Men hon hette Carolina Kepsdotter. Ja. Som jag visste det då. Mm.
Men om vi ser det här lite symboliskt då, så försöker jag tolka då ditt konstnärskap, att du sen är då mogen ålder så skider du ner i dalen och där finns civilisationen.
Ja.
Och där finns också kulturvärlden, där finns familjen, där finns den tematik som, det finns klassskillnader, ja, det finns den tematik som finns i dina filmer då. Försökte hitta en nyckelscen som återknyter till berget. Jag tror att den finns i The Square, och för mig är det här då scenen som öppnar upp läsningen, min läsning av den filmen. Det är bilen. När huvudpersonen då, Christian, ska i sin Tesla åka ut till förorten och lämna lappar, konfrontera lite människor. Och i baksätet så har han sin assistent som säger till honom: "Nej, men sätt på den här låten. Den är så fet." Och så blir det en låt av gruppen Justice. Och då känner man exakt samma känsla som i skidfilmerna. Bara... Allt är tillåtet. Och jag tycker man kan se det leendet i hans ansikte då. Att så här, en gång var jag en person som bara kunde gå ut i världen och göra vad jag ville. Men jag kan inte längre för att jag är i någon typ av chefsposition och... Ja, han har tyglat sig.
Ja.
Så att, en första fråga är då, vad händer med dig när du hör den här Justice-låten?
Ja, men jag tycker den är fruktansvärt bra. Jag tycker det finns en kraft i den låten som är som nästan, jag har inte hört någon låt som har lyckats överträffa det. Och att den slår väl an någonting. Mycket i den där typen av musik gör ju att det finns ingen morgondag heller när man lyssnar på den. Den anspelar verkligen på att det finns ingen morgondag, det är bara här och nu. Och att sen är det ju roligt liksom att det bandet heter Justice. Den är ju vald av den anledningen också, för de ska ju ut och ja, på något sätt har de väl någon idé att de ska skippa rättvisa, liksom, att de tar lagen i egna händer. Sådär. Så, men för mig var det viktigt, för att det där skulle vara möjligt, att den här konsthallschefen eller chefskuratorn skulle kunna göra detta. För att han skulle kunna åka ut till det här huset och lägga de här lapparna i de här brevlådorna som de gör då, som är ju en ganska korkad grej på många sätt. Så var det väldigt viktigt för mig att han skulle söka sig till i någon sorts manlig lekfull jargong, och att det var det som gjorde det möjligt för mig om jag skulle identifiera mig med den här mannen, vilket jag ju hela tiden gör när jag regisserar. Det var i det rummet som det skulle vara möjligt för mig att göra det här. Tillsammans med någon annan som pushar gränsen för vad som är tillåtet. Där det blir liksom det här lekfulla och det här buset liksom, som på något sätt blir motivet väldigt mycket. Kanske inte lika mycket som att alltså, få tillbaka telefonen är inte längre huvudmotivet, utan det är liksom möjligheten finns att konfrontera dem på det här fräcka sättet då. Så där var det väldigt viktigt att få till den liksom känslan mellan de här två männen då. Mm. Och jag gillade ju mycket att de är så olika i ålder, att assistenten är mycket, mycket yngre och har en helt annan position än vad chefen har.
Assistenten är kanske också mer fri.
Ja,
alltså
precis.
I sitt hjärta på något sätt. Inte kanske sin arbetsmässiga position, men i...
Men jag upplever ju att Christian är ju ofri för att han har så otroligt mycket krafter som drar i honom. Och att det är nog därför jag varit intresserad av den positionen, den yrkespositionen också. Att om man är chef för ett statligt konstmuseum så ska du delvis leva upp till ett uppdrag som du har fått av staten. Sedan ska du på något sätt också slåss för konsten. Och sen så ska du få hålla dig på god fot med donatorer. Och att det var det som gjorde att han är väldigt ofri som person. Och tanken är ju också på slutet då i filmen så förlorar han ju sin position. Och det är först då han blir fri nog att åka ut till huset igen. Så... Finns det något uttryck som är den som har förlorat allt? Eller det finns ett tyskt uttryck som jag kan helt och hållet. Du kanske kan det. Att man, den som har förlorat allt, det är först då när man är fri, när man har förlorat allt eller något liknande.
Det där tror jag är genomgående stråk i liksom, många traditioner. Men en nyckel till i den låten är ju titeln på den också. Alltså bandet heter Justice, men låten heter Genesis. Mm. Första Mosebok. Det är faktiskt där det händer. Det är där skidåkarna åker ner från Eden. Alltså lämnar det här naturtillståndet, allting var fritt. Och börjar skämmas. Ja. För det är faktiskt det som händer där precis i början av Bibeln. Människan går från någon typ av vara djur och blir människa och börjar skämmas. Och jag tolkar hela ditt konstnärskap som att det är utforskande av det här skammen som uppstår mellan djuret och människan.
Jag håller med väldigt mycket faktiskt. Och jag tycker det är intressant att gå tillbaka och titta på skidorten igen då. För när jag höll på och liksom jobbade med filmen så... det som kanske var ett intuitivt val från början, att jag ville göra någonting på en skidort. När jag jobbade med filmen så fick jag plötsligt... Kunde jag motivera eller verbalisera för mig själv vad det var som var så intressant. Och det var ju att i den här liksom vilda naturen då, som ju de där bergen liksom verkligen är, så har människan släppt ner ett liksom så här hotellkomplex. Och det där hotellkomplexet är liksom, den moderna skidorten är en väldigt Det är liksom som höghus som är uppbyggda i nästan ett stycke. Ser väldigt speciella ut. Och på skidorten då så håller man på med en ständigt försök att kontrollera naturens krafter. Man spränger laviner, man pistar upp spår i snön. Man har lavinstängsel som ska hålla de här krafterna i schack hela tiden. Och att det är liksom i krocken mellan naturen och människan, när det blir en krock däremellan, när då människan stöter på sina instinkter och drifter och konfronteras med dem, som det liksom kommer upp någon så här, något mänskligt existentiellt dilemma som vi är tvungna att hantera hela tiden, i och med att vi har det här utifrån perspektivet på oss själva, och att vi försöker och vill vara civiliserade, och att vi har så extremt starka konventioner hur vi ska vara som man, som kvinna, och som chefskurator, som assistent, och i den krocken då när man plötsligt hanterar att man är djuret också, där det är precis det ögonblicket som jag intresserar mig för.
Och det gestaltat, allting du pratar om, det har jag aldrig sett mer tydligt formulerat som i scenen då, centralscenen i The Square, då apan eller människoapan på riktigt kommer in i civilisationen. Jag minns, alltså jag såg filmen någon vecka efter premiären, som man hade sett trailern, läst några recensioner, några vänner hade sett filmen och ville inte spoila allt, men jag hade en viss uppfattning om vad som skulle hända här. Men jag blev ändå helt chockad när då Oleg, som han heter, men skådespelaren heter egentligen
Terry Notary.
Just det. Han kommer in då på den här otroligt tjusiga middagen. Och han är en apa. Vad är det som händer där egentligen?
Jag var väldigt intresserad av att det skulle vara en väldigt tjusig middag. Jag är väldigt intresserad av att de skulle vara uppklädda i smoking och att man skulle ha de här etikettsreglerna att förhålla sig till, alltså så som man själv blir när man kommer på den här middagen. Man vet inte vilka bestick man ska ta riktigt, men man vill gärna göra rätt då. Och att det fanns ett väldigt tydligt liksom, socialt kontrakt om hur man ska bete sig i det där rummet. Och att det skulle vara på något sätt så långt ifrån liksom, djuret som möjligt då. Och det som händer är ju att det är en speakerröst som läses upp i de här högtalarna innan den här performancekonstnären kommer ut, som är: snart kommer ni bli konfronterade av ett vilt djur. Som ni alla vet så triggas djurens jaktinstinkt av svaghet. Blir ni rädda kommer djuret känna det. Försöker ni fly kommer djuret jaga. Men sitter ni stilla, alldeles stilla, utan att röra en muskel, så kanske ni kan gömma er i flocken och tryggt se på när någon annan blir bytet. Och det är ju en sorts beskrivande av bystander-effekten, alltså att vad är det som gör att vi blir passiva när det händer något obehagligt eller sådär som vi kanske egentligen moraliskt känner, jag ska ingripa här nu, men så gör vi inte det. Och den passiviteten är ju en del av den beror ju på att vi är flockdjur och att vi försöker gömma oss i flocken helt enkelt. Och det finns en otroligt intressant undersökning som jag bara kan ta upp som kopplar lite till den här. Det är, man hade försökt att studera zebrors teckning, varför den ser ut som den gör. Och man hade väldigt svårt att förstå varför har de svarta och vita ränder när de är på savannen. Borde det inte vara bättre att de var sandgula liksom, som lejonen är? Och de här forskarna försökte titta på den här teckningen och liksom försökte följa då en individ i flocken. Men det visade sig vara väldigt, väldigt svårt. Och då bestämde de så här, okej, men vi sprayar en röd fläck då på en zebra. Och det som hände då, det var att den zebran blev riven av lejon direkt nästan. Så då förstår de ju att kamouflaget är för att smälta in i gruppen och göra det omöjligt för rovdjuret att urskilja. Där har vi en individ som jag liksom bara kan rikta in mig på. Och jag tror ju att människan funkar väldigt mycket så om man tittar på i de här miljöerna. när vi går hit idag så tänker nog alla på vad vi ska ha på oss ungefär. Och vilken nivå vi ska lägga oss på. Vi vill inte lägga oss för högt, vi vill inte lägga oss för lågt. Och det är ju en sån sak, det är en överlevnadsstrategi liksom, för att vi vill inte märka ut oss på ett sådant sätt att vi blir en vi poppar ut ifrån grupp, flocken.
Jag kände att jag la mig för högt idag faktiskt. Alltså, det visste jag för att det skulle vara lite tv-inspelning här också, men när jag gått runt här kände jag, jag är den där zebra med fläcken på. Så här, kavaj, och en ganska dyr kavaj. Jag köpte en second hand, men den är liksom, och de här beige, och så någon slags sån här 1700-tals skor. Jag är zebra med fläcken på.
Ja, precis. Ja. Men och jag upplever väldigt ofta att man kan komma till någon sorts saknad förklaring om varför vi gör som vi gör, ofta om vi vågar titta på oss från ett liksom beteendeperspektiv och vi vågar titta på djuren. Scenen sen, den är ju väldigt liksom, den har en väldigt enkel dramaturgi. Det är ju den här performancekonstnären, han kommer in i rummet och det första han ska göra det är att jaga iväg alfahannen.
Just det. Som är då en internationellt erkänd konstnär.
Dominic West spelar någon som påminner väldigt mycket om en konstnär som heter Julian Schnabel. Mm. Som är väldigt så här bufflig person liksom, väldigt...
Som du, man får en känsla att du är irriterad på honom länge och är väldigt glad att få kunna skicka apan
verkligen,
på honom nu.
Verkligen. Ja. Och sen då när han har jagat ut den här högstatuskonstnären eller den andra alfanen, då är det dags för reproduktion. Så när han kommer tillbaka in i rummet, då ska han liksom bara kolla vilken hona han ska reproducera sig med. Det slutar ju med att han försöker reproducera sig inför alla de här smokingklädda gästerna som ju bara är livrädda för att han ska ge sig på dem. Mm. Så att alla sitter helt stilla tills det liksom brister. Och de här civiliserade människorna i sina smokingar blir ociviliserade djur helt enkelt.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ruben Östlund. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka.
Du är ju en apa.
Ja.
Enligt din mamma.
Okej, ja, du får berätta mer om.
Jo.
Jag tänkte mer att jag... Ja.
Alltså, jag blir ju så himla glad när jag hittar det här. Jag tror det är en artikel i DN. Det är i alla fall Katarina Östlund som uttalar sig. Är det din mamma?
Ja.
Hon säger så här. Ruben, ja, vad ska man säga? Han är uppfostrad som en schimpansunge. När jag väntade honom läste jag en bok av Jane Luc Godal som studerade schimpanser i Tanzania. Och en schimpansmamma gjorde särskilt intryck på mig. Jag tror hon hette Flo. Hon följde alltid efter sin lilla unge och såg till att den själv fick upptäcka omvärlden. Om ungen råkade ramla så puffade hon försiktigt upp den. Så försökte jag uppfostra Ruben. Men när han blev lite större gjorde Ruben precis som Flows unge. Han slog undan min hand. Hur nära sanningen kommer hon här?
Jag upplever att jag har blivit väldigt... Jag upplever att jag blev väldigt uppmuntrad. Men det där låter ju väldigt curling-aktigt på något sätt. Ja. Och jag tror att min revolt mot det där var nog ganska mycket att åka till Alpen och åka skidor faktiskt. För att där kunde inte hon delta på det sättet. Och jag tror också att hon hade liksom hon haft någon sorts inneboende oro över sina barn, alltså hela sitt liv. Jag har alltid upplevt en ganska orolig blick från henne. Och när den där skidorten blev nästan en sorts nu ska jag pröva dig liksom. Så jag kan hålla med om det. Jag tror att det är så mycket. Ja. Jag tror att det är så.
Men hur mycket apa är det i dig då?
Jag tror att jag slåss liksom med det ju. Precis som karaktärerna i filmerna gör. De slåss med sina instinkter och sina drifter och sätter det liksom i någon sorts kontext om hur man ska vara som människa i den här kulturen. Så den där kampen mellan kulturen och mig som apa, den håller jag på med. Och skäms väldigt mycket över, eller liksom har ett perspektiv på, men där också filmskapande på något sätt har blivit att man kan skratta åt skammen, tycker jag. Så att när man är med om det så kan man plötsligt säga herregud vad bisarrt, för att själva skapandet ger en ett utifrån perspektiv på så många olika situationer i livet. Och det är som en kompis jag som går igenom en ganska tuff period nu. Och som också är en liksom skapande människa. Och då en av uppmaningarna till honom är att fascineras nu över hur absurt det kan kännas. Liksom. Och just den där kunskapen om att kunna skjuta ut sig själv från sina känslor och titta, herregud vad jag mår dåligt just nu. Tänk att jag har en panikångestattack. Det är ju otroligt ändå att det kan ske. Alltså det är ju ett sätt att liksom hantera många, många känslor. Ju.
Men var det inte då det du gjorde där efter Oscars-nomineringen som aldrig kom?
Jo, alltså i scensättningen har det varit definitivt ett sätt att hantera det. Det var det ju. Men jag vill inte heller... Jag vill inte göra det för psykologiserande, för jag tror också att det var ett sätt att liksom vända omvärldens besvikelse över att det hände till något positivt för oss. Så att det var ju väldigt många som... Det där klippet spreds ju väldigt, väldigt mycket, och i USA spreds ju väldigt mycket på internet. Och det var många som... Nu när jag var över och gjorde intervjuer kring The Square så är det fortfarande jättemånga som frågar om det där klippet. Och... Det var ju det jobbigaste som hände med det, måste jag säga. Det var att det var vissa nära vänner som trodde att det var på riktigt och hörde av sig och väldigt gärna ville visa sina sympatier. Mm. Och då blir jag tvungen att säga, du, jag är ledsen, men det är liksom fake, det är fejkat. Mm. Och då blir de sårade över att de har investerat sina känslor i det här klippet då. Vilket jag förstår helt och hållet. Alltså. Och att man känner sig lite lurad också då, liksom att man har gått på den här grejen.
Men vid vilka tillfällen är du ändå som mest en apa?
Ja, men jag tror att man är ju det... Jag tror att vi är väldigt mycket apor just nu till exempel, för att det finns nästan en sorts djuriskt förhållningssätt till den här dynamiken med publiken och hur man relaterar till den. Och att det på ett sätt handlar om överlevnad när man är här uppe. Och man vill försöka hantera situationen samtidigt som man vill att man vill säga någonting intressant. Att man vill faktiskt nå ett intressant innehåll. Så vill man också inte sticka ut ifrån den här rollen som jag har fått placerad, eller som jag blivit placerad i. Så det är någon sorts balans mellan det. Så det är inte den där. Och det är något djuriskt överlevnadsinstinkt i det, trots att perspektivet är utifrån. För att jag skulle bara, om man tar Terry Norton då, som den här otroligt skickliga skådespelaren. Vi gjorde en grej när vi filmade hans ansikte, bara hans ansikte. Och han skulle gå från att vara apa till människa bara i ansiktet. Vilket han gjorde på ett sådant här sätt, när han sträckte på sig. Man såg att liksom perspektivet kom utifrån. Man ser hur hans perception på sig själv flyttas utifrån till att han går ner och liksom hamnar inne och tittar ut. Och han kunde liksom på ett par sekunder liksom gå mellan de två uttrycken. Och man såg liksom, där är utifrån perspektivet, där är människan. Nu går han in, han bryr sig inte om något annat. Men när en apa blir aggressiv, då blir den ju väldigt medveten om vad som händer runt omkring den. Och det är väl det stadiet man befinner sig lite här uppe, lite under en sorts hot. Men
jag tänker ju alltid när jag gör intervjuer, alltså på apdynamiken. Jag sitter ofta, jag hukar mig lite så här.
Ja.
Det är för att jag ska bli ofarlig. Så att du ska kunna växa. För att om jag skulle sitta så här, nu är du ju regissör, så du är ju väldigt van vid den här typen av dynamiken. Men skulle jag sitta så här, så skulle de flesta personer tycka att det var jobbigt. Men om man sitter så här, då känner du så här. Ja, men det är ändå jag som är kungen här. Det är ändå mig de tittar på, och då kan du få växa. Och med vissa personer, nu är du väldigt självreflekterande, så jag behöver inte lägga mig på golvet. Men för att få dem prata så måste man nästan så här. Och ibland så när man har en handmikrofon så man sitter så här. Och så tittar man upp. Det här är liksom de kallade kulturmännen av gammalt snitt. De behöver den här typen. Och då så expanderar de.
Just det.
Så där har vi apans dynamik igen. Men en annan sak som jag tänkte prata med dig om är just ansikten. Alltså det intressanta med djurets ansikte är ju att det ofta är helt transparent. Alltså du kan se allting, precis som du beskriver när han är apan då, att liksom aggressivitet, allting syns i ansiktet. Och någonting som jag uppskattar kanske allra mest i din konst är din förmåga att fånga människors ansikten. Det är få som slår dig där alltså. Okay. Och samtidigt så vet jag att din metod ofta är att ta väldigt, väldigt många tagningar och pressa skådespelarna. Men paradoxen då, som jag tänkte du skulle få tala om, är att du pressar dem hårdare och hårdare. Och till slut så blir de bara naturliga. Mm. Alltså Elisabeth Moss i The Square är liksom en stor skådespelare, känd över hela världen. Man kan se henne i en massa andra filmer, så gå och jämför hennes ansiktsuttryck. Men hos dig så är det som att hon inte är skådespelare. Hon är sig själv. Det är som att du har fångat privatpersonen som står inför den här mannen och frågar, vad håller du på med egentligen? Ansiktet är helt naturligt. Jag uppfattar det i alla fall som autentiskt. Sen så kan det finnas en förförelsekonst i det, men jag har inte sett någon som kan komma längre. Hur gör du för att få de här ansiktena på film?
Jag kan säga att innan jag gjorde Turist så hade jag nästan inte haft några närbilder överhuvudtaget. Då hade jag fokuserat väldigt mycket på människors relation till varandra. Så att bilderna var ganska stort framade och jag var främst intresserad av hur liksom gruppdynamiken försköts på grund av positionen mellan kroppar i ett rum och att skådespelarna bara skulle relatera till avståndet mellan varandra och så vidare. Och det finns ju en sorts materialistisk syn i den typen av regi, att det är inte våra psyken som styr oss så mycket. Det kanske är vår position som vi har på en arbetsplats och så vidare. Men utöver det så är det liksom det materiella som finns runt omkring oss som styr väldigt mycket av hur vi beter oss och vad vi gör och sådär. Och när jag skulle göra Turist så handlar ju det om en man som har kämpat med sin egen självbild ju. Och var fångar man det någonstans? Jo, plötsligt var jag tvungen att gå in på ansiktet. Och jag hade ett sådana tankar om att jag kommer inte hitta något intressant i ansiktet överhuvudtaget. Jag har alltid tyckt att man överladdar betydelsen av ett ansikte. Till exempel, jag vill bara ta ett exempel. Några forskare hade hittat ett hårstrå i en bok så de kunde äntligen visa hur Copernicus såg ut. Och det var så här, det var ju helt ointressant att titta på hur han såg ut. Alltså att man tillskrev, att jag tycker att i vårt samhälle så tillskriver man ansiktet så extremt mycket betydelse. Och individen, det privata hos individen tillskrivs extremt mycket betydelse. Och vilket ju också kan vara ganska chockerande ibland tycker jag när man rapporterar om saker. Att man stigmatiserar individer, man ger sig på individer, man gör individer till huvudpersoner i tragedier som blir följetonger i till exempel nyhetsmedia. Liksom. Mm. Och därför har jag alltid liksom velat zooma ut från det. Men i den här filmen så var det verkligen det. Alltså, någon brottas med ett sprucken självbild. Någon brottas med skammen över att han har agerat som ett djur. Liksom. Och då var jag tvungen att gå in på ansiktet och jag hade bestämt mig att jag skulle lägga lika mycket tid på ansiktet som jag gjorde på ett vanligt sceneri när jag zoomar ut. Och då har jag ju nästan använt en dag för en kameraposition. Och så upprepar man då om och om igen för att titta om det händer någonting. Och jag var väldigt osäker om det skulle leda någonstans eller sådär. Men då var det som att det skedde en brytpunkt med den här skådespelerskan Lisa Loven som spelar kvinnan i Turist. Där hon hade gjort hela sin scen en dag och nästa dag sa hon, jag vill ta om en tagning till. Och jag älskar det när skådespelarna säger, jag vill ta om en tagning till. Jag har en prestation som jag kan liksom förbättra. Och då lät vi henne få göra det. Och plötsligt hamnar hon in i något sorts känsloläge där uttrycket i hennes ansikte blir helt otroligt. Och där allt syns i situationen i hennes ansikte. När hon beskriver den här lavinen från sitt perspektiv och den här mannen som har sprungit ifrån henne och det kommer så här darrningar i underläppen plötsligt på ett visst ställe och hon är totalt närvarande. Hon är totalt närvarande.
Och vad tror du var som ledde henne dit då?
Jag vet faktiskt inte. Jag undrar, jag någonting som jag börjat tycka är intressant, det är ju att, och det kanske inte har så mycket med ansikt att göra, men det finns ju någonting i upprepningen som är väldigt viktigt för att vi har ett muskelminne. Så plötsligt kan vi göra saker utan att vi behöver reflektera över det så mycket. Och muskelminnet är någonting som jag använder mig av mycket i de här scenerierna. Att skådespelarna vet precis var de ska gå och sen så hamnar de rätt. Och så behöver de inte, till slut behöver de inte tänka på det, utan det finns där i kroppen liksom på något sätt. Och jag upplevde som att hon sjönk in i sig själv och liksom vågade släppa kontrollen och att hon hade strukturen i scenen i kroppen. Så därför kunde hon också släppa liksom idén om att hon skulle misslyckas. Liksom. Hon tillförlitade sig helt och hållet på att det jag känner nu är 100% rätt, det jag är uttryck för är 100% rätt. Och så fanns det också någonting som ju nästan alltid gör människor vackrare, och det är när de släpper rädslan över att bli bedömda utifrån. Ju. Och det var det som också gjorde, tror jag, att hon gjorde sån otrolig, och att hon vågade vara ful, att hon vågade vara, och vilket hon inte blev, utan hon blev ju bara mänsklig. Det blev ju bara otroligt vackert att titta på det. Så att hon släppte rädslan och var bedömd, tror jag.
Jag har ägnat den här veckan att titta på ditt ansikte. Få en rad olika tv-klipp och intervjuer. Och du är en mardröm att intervjua för en journalist. För att du är så stark. För att du är så säker. Och för att du är regissör. Så att jag har ju märkt det på andra intervjuer att om reportern inte försöker hålla sin linje, då tar du över.
Ja.
Men jag tycker mig se att det finns en fråga som kanske inte ruckade dig, och jag kan verkligen ha fel här, men jag tyckte jag såg något annat i ditt ansikte när den här frågan flera gånger har kommit upp. Och det är när du fått frågor om debatten som följde efter filmen Play. Det är någonting där att då har du dragit det tillbaka och liksom, du har inte huggit på samma sätt.
Jag har inte huggit på samma sätt?
Nej, som okay. Du gör nu. Liksom, ja. Kommer snabbt med mycket energi. Så hur ser du på den där debatten efter Play egentligen?
Jag upplevde nästan att det blev som att jag, att det krävdes av mig från utsidan att jag skulle blivit mer drabbad av det än vad jag hade blivit på ett sätt. Samtidigt som jag ju liksom, när jag var med om det, de veckorna när jag var med om det var liksom en så här, det var en väldigt känslomässig berg- och dalbana, och jag tror inte att jag har den egenskapen. Du vet, jag kommer nästan inte ihåg vem som har skrivit vad när det gäller det eller sådär. Så jag har väldigt svårt att ha agg mot personer i efterhand, eller att jag tyckte att den där ska jag ge igen på eller sådär. Jag kommer inte ihåg vem som skrev vad eller så. Men däremot så kan jag tro att jag kan bli aggressiv, eller att det kan finnas något sånt där liksom, att jag försöker dämpa mig själv från att gå in för hårt i den debatten liksom, utan att försöka visa någon sorts ödmjukhet mot dem som gick in i den också, med en sorts tanke på att de riskade någonting när de uttryckte sig om filmen, och att det kanske är det som jag liksom intellektuellt måste påminna mig om när jag börjar prata om filmen och det som hände efteråt, att de som vågade ge sig in i debatten, de vågade också blotta sig själva och kanske skriva någonting som upplevdes som plumpt efteråt eller korkat efteråt eller sådär. Och jag känner väl en viss tacksamhet för de som vågade ge sig in i liksom den där diskussionen då. Och att det absolut säkraste hade ju varit att ställa sig utanför den och liksom bara rycka på axlarna. Så jag ser nog på den på det sättet liksom. Och sen så kanske det har varit en tid där det har varit väldigt mycket, när det har varit den här identitetspolitiska diskussionen som har pågått i samhället, och huruvida man har rätt att beskriva liksom, på vilket sätt har en vit person, en vit man, rätt att beskriva de här svarta pojkarnas situation och sådär. Och den har ju pågått ganska mycket på universitetet. Och någonting som man liksom har reflexmässigt i ryggen när diskussionen kommer upp, att nu kanske jag måste hamna in i någon sån, något sånt försvar eller sådär.
Men något i mig ger mig ändå en känsla att The Square är någon typ av svar på den där debatten. Alltså någon typ av bearbetning av den här kultureliten som då i The Square är ju väldigt förljugen. Alltså på ett sätt. Ja, det är ju lite som om man ska se cyniskt på bokmässan, att här sitter folk och säger fina saker och goda saker, och sen så går man bort till park där det liksom är mingel, och så kommer någon med vin och är det någon som har ställt fram ostron här? Ja, men då tar jag dem liksom. Så är det helt. Men så kommer du, då petar du in din apa där, och då liksom sprängs det inifrån.
När jag tittar på kulturetablissemanget så tycker jag också att jag tittar på mig själv väldigt mycket. Så att jag ser ingen skillnad på när jag tänker på den där debatten eller så, så upp, då kanske det är delar av den som finns med i The Square på grund av den här presskonferensen eller så på slutet, som jag väl på något sätt hämtade inspiration ifrån från den diskussionen. Men i övrigt när det gäller alla filmerna så vill jag absolut inte placera någon av de där karaktärerna utanför mig själv, utan att jag vill nästan alltid konfrontera mig själv hårdast liksom. Och det skulle jag säga att jag ville göra i Play också, att jag ville konfrontera min egen blick på de här pojkarna. Hur utsätter jag den för mest möjliga prövning, alltså min syn på de här pojkarna? Kan jag visa dem sympati och ha förståelse för dem liksom, trots den här uppsättningen som jag gör nu och trots deras handlande och sådär.
Vet du att om det här hade varit ett vanligt 60 minuter, då hade vi bandat 20 minuter till och så hade jag klippt fram liksom de bästa bitarna. Men detta är ju ett livesänt 60 minuter och vår tid är ute, så att jag säger stort tack för det här samtalet.
Tack så mycket.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Ruben Östlund. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. Den adressen kan skrivas både med bokstäver eller siffror. På Twitter där har vi hashtaggen 60 minuter. Och musiken, det var Kimiko Ishizaka som spelade Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brennan Kinsella framförde en aria Bach på piano. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.